cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Det cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Guldtand.
Tjena Thomsen, var är du någonstans?
Tjena, tjena. Nej, det är fullt upp. Håller på att flytta, ska åka till Ullared. Nej, det är grejer hela tiden.
Ullared?
Det är bara, bara att köra. Och detta är att Frölunda förlorade igår också. Det är ju skit det med.
Nej, det är bra. Färjestad ska det vara. De vann förresten nu.
Ja, jag hörde det. Nej, det är inget bra. Varken Blåvitt eller Frölunda är bra nu. Så nu ligger man ju i fosterställning.
Vad fan handlar du? Handlar du på Ullared? Jag trodde du handlar på NK.
Nej, nej, man får tänka på ekonomin. Det är viktigt. Mycket Glenn Strömberg-grejen är nere också.
Är ja, Strömberg, ja. Det är också en jättebra
grej. Ja, de har ju hans kollektion. Jag vet.
Fan, vad bra. Fick han lite reklam här nu.
Ja,
vad fan, jag ska ju intervjua Lambert nu. Som vanligt så är din stol tom här.
Ja, Lambert, den gubben.
Ja, kanske inte är något för dig, kanske, eller?
Nej, det är lätt i min grej, den gubben, eller? Ja, är han oskyldig så är det ju fjärdigt, men nej. Känner inte så mycket för den gubben, tror jag, faktiskt.
Nej, men vad fan, då behöver du inte vara med.
Nej. Den gubben hoppar jag.
Okej. Nej, men det är bra, det är bra. Vi separerar. Ja. Vi tar Jan Johansson ihop istället.
Det tycker jag är bättre. Det är mycket trevligare.
Ja, för fan. Det
jag.
Nej, men vad fan? Ja,
nu, jag måste flytta färdigt och hålla på och greja och Ullared och allt fan och hans mormor. Så att, du får klara det själv nu igen.
Ja, jag klarar det själv, det vet du.
Ja, det är gott.
Hälsa frugan.
Ha det gott.
Hej. Ja, mina vänner. Och nytt för idag är att vi kommer dra igång något som heter Veckans låt med Marcus Larbring. En välkänd sångare i Västsverige som är helt jävla grym på det här med musik och gitarr och grejer och sjunga. Så i varje avsnitt framöver här i mitten så kommer ni alltså få höra veckans låt med Marcus Larbring. Ni kommer inte bli besvikna, det lovar jag. Välkomna tillbaka till Guldtands podcast. Idag ska vi göra del 2 med Göran Lambert. Göran Lambert har ju varit med i del 1 i Guldtands podcast där man fick känna han från ung tills idag. Men dealen där var att i del 1 då så skulle jag inte fråga någonting om den här händelsen som skedde julaftonen 2020 då han blev anklagad för våldtäkt. Utan det skulle vi spara till del 2 så han i samma veva kunde släppa sin bok. Och det höll jag, så såklart så fick jag del 2 intervjun och den ska vi köra idag. Den kommer bli väldigt, väldigt detaljerad och... Jag tycker själv att detta är ett av de bästa podcastavsnitten jag gör. Jag har gjort lite efterforskningar innan och jag håller mig till en riktigt stabil frågeställning. Så jag hoppas ni kommer njuta av det här avsnittet lika mycket som jag är stolt över det och nöjd med tillverkningen av det. Så vi gör så här att vi tar in Göran Lambert. Välkommen Göran!
Tack ska du ha.
Hur är läget?
Det är bra. Det är mycket bra.
Ja, vad gör du? Vad har du gjort idag?
Ja, jag har träffat två av mina tre barn och mina två barnbarn. Och vi har fikat och pratat en stund, ett par timmar.
Trevligt. Är det bra väder där uppe nu, eller?
Här i Uppsala är det fint väder. Ja. Solen skiner och det är ganska skönt ut. Så det kan man inte klaga på.
Nej. Jag ser att du har gått och skaffat partner det senaste. Det syns rätt tydligt på din social media.
Ja.
Får gratulera.
Tack.
Idag ska vi ju, alla som, många som har lyssnat på det här vet ju att du har varit med i del 1. Göran Lambers del 1, där man fick lära känna dig från ung tills idag. Det var ett väl lyssnat och uppskattat avsnitt. Jag fick personligen inget... hat eller konstiga frågor alls om det, utan jag fick mer in att det var intressant att lära känna en person då som har haft en sån karriärstege, hur utvecklingen var.
Ja, det var ju bra.
Ja, och det kan jag tycka är lite trevligt för mig själv också, att jag fick fram såna frågor som man verkligen hängde med i, hur du tog dig till toppen inom det rättsliga.
Ja.
Men idag sitter vi här i del två och då ska vi gå igenom ett mindre roligt ämne. Och det är ju de här, den här våldtäktsanklagelsen som du råkade ut för i julas då 2020 som det skulle inträffat.
Mm, just det.
Och då har jag lite korta frågor där. Det är det. Vart skulle det här påstådda brottet ägt rum?
I mitt hem. I mitt hus i Uppsala.
Okej. Personen då som vi kan kalla för Emma har ju gjort en anmälan mot dig angående våldtäkt då. Och vad jag förstår när man läser sig mellan raderna så har ni känt varandra under en längre tid. Hur var eran personkoppling till varandra?
Vi kände, inte en längre tid, men ett år knappt hade vi känt varandra. Vi fick första kontakten precis vid nyår 1920 och pratade på riktigt, eller chattade på riktigt med varandra i januari 2020. Så det var, ja,
okay.
Det var 2020 vi hade lärt känna varandra.
Ja, ja. Vad var själva, jag läste lite att hon behövde hjälp med pluggande och sådana grejer. Eller fanns det någon annan anledning till att ni just fick kontakt eller att ni klickade med varandra så bra?
Att hon tog kontakt med mig berodde på att hon var åtalad för förtal i ett fall där hon hade anklagat en man för våldtäkt. Mm. Och då anmälde han henne för förtal för att hon hade berättat om det offentligt. Och då blev hon åtalad för det. Och så frågade hon mig om råd därför att jag hade deltagit i debatten om huruvida en kvinna som har blivit utsatt för våldtäkt borde dömas för förtal när hon berättar vem gärningsmannen är.
Okay.
Det var så vi fick kontakt. Och sen så lärde vi känna varandra mer när hon berättade att hon pluggade juridik och vad hon var för en person och sådär. Allt eftersom så blev vi mer och mer bekanta och vänner kan man väl säga. Vi träffades bara en enda gång före det här tillfället vid julen 2020. Men vi skrev till varandra på Messenger ungefär varannan dag under hela 2020.
Mm.
Och pratade också på telefon med varandra några gånger.
Om juridiska frågor eller blev det mer allmänt allmänna samtal då? Eller?
Då blev det så småningom mer allmänna samtal om hennes liv och hennes svårigheter av olika slag.
Mm.
Och det handlade, fortsatte att handla rätt mycket om den där händelsen som hon som hade lett till att hon blev åtalad. Den hade inträffat 2017 och hon sa att den hade förändrat hennes liv. Hon hade fått stora psykiska svårigheter efter det och haft svårt att jobba och blivit sjukskriven och sådär efter det. Ja. Så det handlade fortsatte att handla en hel del om det. Men det blev också så att vi pratade om hennes liv i allmänhet och någon gång kanske lite grann även om mitt liv i allmänhet. Men ja, det var ganska lite så.
Mm. Fick du någon uppfattning om eller ja, från din sida eller hennes sida om det fanns något mer intresse än det här juridiska och bara prata allmänt? Fanns det någon klitch mellan er? Alltså att du kände någon form av dragningskraft i kvinnan?
Nej, det gjorde jag inte. Men däremot så fick jag känslan av att det var väldigt synd om henne. Och att hon behövde någon som hjälpte henne. För hon hade egentligen ingen i sitt liv som tog ansvar för henne. Hon var ju bara 28 år när vi först fick kontakt och sen 29 år blev hon under året. Och hon kändes väldigt, väldigt ensam. Hennes pappa var död och hennes mamma hade hon ingen kontakt med. Och ingen egentligen vuxen person som stöttade henne. Så jag kände att det här är en person som behöver stöttas och som jag också kan hjälpa av den anledningen att hon pluggar juridik. Mm. Så jag kände det efter ett tag att här är en person som jag kan ge stöd och som behöver stöd och som jag kan ge stöd.
Kände du typ att du fick en liten papparoll till henne, eller var det det som växte fram?
Ja, ja precis. Och vi kallade ju också varandra eller för bonuspappa och bonusdotter så småningom. Det blev fram i oktober, november 2020 så började vi använda sådana ord om varandra.
Okay.
Och pappa, inte papparoll på riktigt, men ändå lite grann mentorsroll och stöd i allmänhet i livet.
Mm. Vad har du idag för åsikt om jag menar du är bright, du är en av de brightaste personerna jag har pratat med i IQ-utveckling eller hur man ska uttrycka sig. Det här med att hon då skulle ha manipulerat en våldtäkt mot dig till exempel, eller mot det här offret då som du hjälpte. Trodde du på hennes story från början, och vad tror du idag?
Jag trodde på hennes story från början, och idag tror jag inte på hennes story.
Nej, och det är ju rätt förklarligt varför. Det tror jag inte ens vi behöver gå in på. Nej, men då går vi till den här dagen. Vi går till julafton 2020. Hon kommer hem till dig. Hur ser dagen ut? Vad är det för upplägg på dagen? Varför träffas ni på en julafton?
Det berodde på att hon skrev till mig den 19 december. Att jag kan säga datum beror på att jag har på och tittat på det här så mycket och skrivit om det i min bok. Och så där. Jag skulle inte komma ihåg det, men nu vet jag det. Att det var den 19 december, alltså 5 dagar före julafton, då hon skrev. Ungefär att jag har sån ångest inför julen.
Mm.
Och då frågade jag var i den ångesten bestod. Och då så sa hon ensamheten typ. Och jag tror hon skrev att jag brukar känna så här inför jularna.
Mm.
Och då så, efter ett tag så tänkte jag, eftersom jag skulle vara ensam andra hälften av julafton, umgås med en av mina döttrar första hälften, men sedan bara ensam på julafton, att då skulle hon ju kunna komma till mig om hon ville. Och så var upplägget att hon skulle komma 14:00 med tåget och åka hem 21:00 med tåget, bestämde vi.
Mm.
Och ja, sen blev det så att hon kom först 16:00 med tåget. Av någon anledning som jag inte riktigt förstod, men som hon gjorde. Hon kom 2 timmar för sent alltså. Och så blev det också så att hon låg över. Och det var det som var katastrofen, så att säga. Att jag lät henne sova över och att det blev som det blev.
Mm. Om vi backar bandet lite där, så hon går av tåget. Är du där och möter henne på tåget, eller?
Ja, det är.
Har du något upplägg över hur dagen ska se ut? Vad ska ni göra under dagen?
Vi skulle ju äta jul middag.
Okay.
Var tanken, och det gjorde vi också. Och så skulle vi se lite på tv och umgås. Mm. Det var väl egentligen det. Och till julmiddagen så skulle vi dricka öl och snaps. Och sen kanske vi senare skulle ta ytterligare någon matbit under dagen. Jag hade väl inte tänkt ut så mycket mer än så.
Nej, okay.
Men så var det. Och tanken var att hon skulle, som sagt, åka hem 9:00. Men det blev inte så. Lite grann för att hon kom så pass sent. För att tiden gick så fort. Och då blev det så att det blev naturligt att hon stannade, så att säga.
Ah, ja.
Och jag bäddade åt henne på nedervåningen i mitt hus. I ett gästrum som jag har. Men det blev ju så att hon kom och delade säng med mig.
Ja, den hade jag inte läst. Den har inte läst, men den är intressant. Vi kommer komma dit igen. Men i alla fall, hon kommer dit och såna här grejer. Hur uppfattar du henne som person när hon kommer innan du börjar dricka? Är hon glad och fnittrig och såna här grejer? Eller hur uppfattar du henne som status för dagen?
Alltså hon var lite spattig på något sätt. Hon gick väldigt spattigt och lite hoppigt, och så ramlade hon omkull. Det var halt då vid bilen. När hon skulle kliva in i den så ramlade hon omkull och slog sönder en sak i den kasse som hon bar på. Hon bar på en plastkasse, och i den hade hon 4 flaskor, och en av dem gick sönder. Så det var väl det jag noterade först. Och att hon sen när vi åt och drack, så drack hon väldigt haft hastigt och snabbt och mycket. Så jag fick liksom stoppa henne då i drickandet. Och ja, det var väl det. Och hon, annars var hon trevlig och pratsam. Och det var ett rätt så trevligt umgänge under eftermiddagen och kvällen där. Och sen det jag skäms för, det är att jag kramade om henne och pussade henne på kinden när vi blev lite berusade och blev kladdig, som jag har sagt och som jag har skrivit om också.
Mm, mm.
Och det har det varit en del diskussion om hur fel det där var. Det var naturligtvis fel, man ska inte vara kladdig, men jag tafsade då inte, så det var inte något sexuellt ofredande som ju är en gräns som är otillåten enligt lagen.
Nej.
Utan det var att jag kramade om henne och jag sa lite pinsamma saker, som att jag skulle vilja ge dig ett sugmärke och sådana saker. Så att det var ju en del i inslaget, allt eftersom vi blev lite berusade där på kvällen.
Mm. Ja, men det är ju, än så länge är det ju inte, den handlingen är ju inte brottslig. Sen om den är oetisk, om man är lite full, det är en annan femma. Men den är ju inte brottslig att vilja ge någon ett sugmärke eller pussa någon på kinden. Det är det ju inte. Det vet ju du.
Nej, det är det inte.
Ja. I alla fall, när hon kommer då, vi är ju där. Du har aldrig haft någon koll på henne. Du säger att hon är lite ensam som person. Du har ingen inblick i om hon äter någon mediciner eller om hon nyttjar droger?
Alltså, jag förstod att hon tog någon medicin mot sin ångest.
Mm.
För det hade hon sagt. För hon gick hos en psykoterapeut och hon medicinerade. Vad hon tog, det tror jag aldrig att jag har frågat henne om. Men hade jag frågat om det, hade jag väl förklarat för mig att hon tog det som hon tydligen tog, nämligen något som heter Xanor.
Ja, där har du en klassisk kombo på... Det är benzo, tror jag det är, i Xanor. Har du ju de tabletterna som, jag vet, används på krogen. Det är ju för att slå ut tjejer, helt enkelt. Och därför lägger jag ihop 1+1 här. Och det är ju att käka Xanor då, om hon har gjort innan hon kommer till det. Och sen halsa sprit. Den kombon är ju inte oslagbar. Den är ju helt giftig egentligen.
Ja, det kanske är på det sättet. Men jag märkte ju ingenting annat än att hon blev berusad. Och vi blev ungefär lika berusade, hon och jag.
Ja.
Så att det var liksom ingenting att hon somnade eller däckade ihop eller inte var medveten. Hon var fullt medveten hela tiden. Och jag såg ingenting utan någon kombination. Jag tänkte faktiskt heller aldrig på att hon kanske hade tagit någonting. Det borde jag ha tänkt på. Men jag gjorde faktiskt inte det.
Nej, det är ju inte så att om jag träffar folk heller som man bjuder på dricka eller någonting, så brukar inte jag dubbelkolla. Känner, har du checkat någon Xanor innan nu? Utan jag tänkte mer på det. Det var lite intressant det du sa när hon gick in i bilen och snubblade lite sådana grejer. För käkar du mycket Xanor eller benzo, det är ju muskelavslappnande medicin. Det betyder att musklerna fungerar ju inte till slut 100%, utan du slöddrar ju och kan inte riktigt hantera din kropp.
Okej.
Okay.
Mm. Det kan vara så.
Ja. I alla fall, uppfattar du henne någon gång som sexuellt intresserad av dig, eller att hon liksom var flörtig med dig, typ så här allmän, typ så här lite tjo och kim och såna här grejer?
Nej, det gjorde jag inte. Inte förrän just då, innan sexet var, så att säga, kanske en halvtimme innan vi hade sex, då så blev hon lite flörtig och kröp in till mig och satte sig nära och la sitt huvud på min axel och lite sådana grejer.
Mm.
Och det var det som var inledningen till att vi gick upp i sovrummet och hade sex. Det var att nu kände jag att nu ville hon. Och då var jag för svag för att stå emot, och jag ville också, helt enkelt. Jag var för dålig. Jag borde absolut inte ha gjort det, men det gjorde jag.
Ja, det är ju inte olagligt att ha sex med någon. Det är...
Veckans låt med Marcus Larbring i Guldtands podcast. Play the best song in the world. teach you so. So me and David, we looked at each other and we said, oh, okay. And we played the first song that came to our heads. Yes, so happened to be the best song in the world. It was the best song in the world. Look into my eyes, it was easy to see. One makes two, two and one makes three. It was destiny. One every thousand, every year or so. When the sun doth shine and the moon doth grow and the grass doth grow. Oh, and it makes me wonder. Whoa!
Det är ju ingenting som du behöver förklara här. Men jag bara funderar på det. Vad fan, det smäller på det här fort där då. Hon vill öka direkt i stort. Det är inga flörter, ingenting. Ni bara sitter allmänt då. Vad gör ni? Bara sitter och dricker och äter och har det trevligt typ eller vad?
Alltså då var det så att vi hade suttit i soffan där uppe och tittat på TV, Queen's Gambit. Och pratat med hennes kompis på Messenger, tror jag det var, eller om det var FaceTime, eller kanske ingen roll. Och sen efter det så gick vi ner till nedervåningen, till köket, och där blandade hon ytterligare en drink. Det var en gin och tonic. Och så satte vi oss i kökssoffan på nedervåningen där och drack den där gin och tonicen och fortsatte prata. Och då blev hon lite flörtig för första gången. Inte så att hon sa någonting, men hon kröp nära mig och jag kände då att nu är det lite annorlunda. Nu verkar det som att hon inte vill sova i gästrummet utan sova hos mig.
Ja, det är ju rätt tydligt. För vad jag fattar så lägger du går upp och lägger dig först, eller hon lägger sig i gästrummet men sen kommer hon upp, eller?
Nej, utan vi går upp tillsammans upp för trappan och då är det klart att vi ska ligga i min dubbelsäng, kan man väl säga.
Mm.
Och det är ett visst samtal där oss emellan. Och hon klär av sig så småningom. Och jag klär av henne trosorna det sista innan vi har sex. Så jag har tagit en halv Viagra också innan vi har sex.
Ja, okej. Okay. Ja, då är det ju Viagra. Men hur fan hann du med det? Ska inte du ta det en timme innan eller?
Alltså, man brukar säga att man ska ta det någon halvtimme innan, och det var ju egentligen alldeles för sent, men det verkar ha en viss psykologisk effekt om inte annat, ja. Eller möjligen också en medicinsk effekt, jag vet inte riktigt, men det blev ju kanske 10 minuter innan som det blev nu, va?
Ja,
när vi gick upp på trappan och sen så började hon klä av sig och jag försökte hjälpa henne med klänningen men kom inte så långt med den då, och hon klädde av sig den och hon klädde av sig resten utom trosorna.
Mm.
Och då var jag på toaletten och tog, bland annat tog jag den där halva Viagran.
Ja, okej. Okay. Anser du er väldigt berusad i den här situationen, eller är det hanterbart?
Alltså det är klart att var berusad. Jag har sagt till polisen att det var väl mellan 1 promille och 1,5 promille. Jag är ju helt medvetna, men och vi vinglade inte. Men berusade var vi ju båda två. Mm. Och men det var allt var fullt medvetet och vi visste vad som hände och det var ingen. Hon har ju påstått att hon däckade, som hon säger, att hon somnade.
Mm.
Och så var det absolut inte då, utan hon var helt medveten hela tiden.
Ja, det har jag läst. Att hon vaknar upp då av att du skulle ha sex med henne. Det är hennes
syn. Det är hennes person, ja.
Ja. Hur då, om man tar sexet överlag, märker du något, du har haft sex förr, märker du något konstigt? Ibland kan man märka konstiga saker på personer i sexlivet. Nu lät den frågan jävligt konstigt, men du kan ju märka vissa tendenser på att någon anstränger sig mer än vad man egentligen kanske trodde den skulle göra.
Ja, nej, det tyckte jag väl egentligen inte, utan det var väl ganska normalt. Det var ett så kallat missionärssamlag, och hon säger ju att jag stod upp vid sängen och att jag kom in i henne utan att hon var medveten om att hon vaknade av att jag gjorde det.
Mm.
Men så var det ju inte, utan det var ett ganska normalt missionärssamlag, kan man väl säga, som pågick i kanske 10 minuter ungefär.
Märker du någon njutning från hennes sida? Får du någon njutning, eller ser du, eller mer som att hon vill att det ska vara färdigt?
Ja, så alltså jag uppfattar henne som rätt så normalt njutande som en kvinna ungefär gör, fast hon fick inte orgasm. Det fick jag så småningom.
Mm.
Och då frågade jag henne om jag kunde hjälpa henne till orgasm, och då sa hon knulla på bara, sa hon.
Ja, okay.
Och sen så orkar ju inte jag så länge. Men hon sa under själva samlaget så pratade hon engelska. Det var väl en liten underlig sak kanske. Hon sa många gånger fuck me och I love you, sa hon, och fuck me hard, sa hon någon gång. Så att jag minns ju väl hur hon var.
Unikt. Bör ha kollat på porr en del i sin uppväxt, kanske.
Ja, det kan hända. Ja. Det kan hända.
Okej, vi har haft sex och vi vaknar upp dagen efter. Eller vad gör vi efter sexet? Somnar vi efter sexet?
Ja, jag somnar i alla fall. Jag tror att hon gjorde det också.
Mm. Och vi vaknar upp då på morgonen lite halvbakis, eller?
Ja, just det. Det gör vi. Jag vaknar av att hon far upp ur sängen på sin sida. Hon låg till vänster om mig. Far upp och tittar på mig och sätter på sig klänningen väldigt hastigt.
Mm.
Och ser förskräckt ut, så att säga. Och då säger jag, nej, men kom och lägg det här. Det var ingenting bra det där som hände, men det var som det var. Och det går inte att göra någonting åt. Jag skämdes ju, för att hade ju absolut förutsatt att man inte har sex med henne. Och skämdes för att jag hade haft det. Och förstår att hon som 29-årig snygg tjej inte ville ha sex med en 70-årig man. Eller borde hon i varje fall inte vilja. Och jag kan tänka mig att hon inte tyckte att det kändes så bra efteråt. Och för mig kändes det verkligen inte bra efteråt. För jag hade en partner som jag var otrogen mot genom det där.
Mm.
Men hon for upp i alla fall. Men sen när jag sa åt henne att komma och lägga sig på min arm, så gjorde hon det en liten stund. Och sen så förflöt dagen fram till klockan 3 ungefär, när hon åkte hem med tåget. Och vi pratade en del. Hon spelade ju in en hel del av det som sades både på julafton och juldagen på sin telefon. Det visste ju inte jag då, men det visste sig efteråt att hon hade gjort.
Spännande. Det är lite underligt varför hon gör en sån grej. Jag vet inte, vad kom ni fram till det i polisför och grejer, varför hon hade gjort det?
Alltså, polisen frågade henne varför hon gjorde det. Det var först efter 2 förhör som hon kom med de här inspelningarna som hon nämnde att hon hade gjort. Och då sa hon att hon plötsligt kom på att hon hade gjort inspelningar. Och då hade hon då, och sen då skickade hon in till polisen de där inspelningarna. Och då sa hon, när hon fick frågan, att hon brukade spela in ibland när hon ville vara säker på att komma ihåg vad som har hänt. Och så var det den här gången som hon kunde komma ihåg. Då. Det var därför hon hade spelat in. Fast hon hade inte kommit ihåg efteråt tydligen ändå. För den efter ett par månader. Eller en och en halv månad eller något sånt där. Att hon hade spelat in. Och då kom hon på det, säger hon.
Mm.
Men anledningen ska ha varit att hon ville liksom känna sig säker på vad som hade hänt. Om hon spelade in så skulle hon ju veta det då, om hon lyssnade på det där. Och då så, och det var därför hon gjorde det.
Mm.
För min, från mitt perspektiv så framstår det ju som någonting som hon hittar på. Hon spelar in för att hon ska ha någonting och möjligen anklaga mig för. Och det visar sig sen också att hon har gjort precis samma sak med en annan man. 2018, då spelade hon in och skickade in till polisen valda delar av det som hade spelat in och resten skickade hon upp i molnet. Och sen hittar man det där i molnet lite senare och då visade sig att hon hade valt ut sånt som var förmånligt för henne själv. Och det antar jag att hon hade gjort i mitt fall också. Det verkade så alltså.
Vet du om det var något, ursäkta det, men vet du om det var något relevant i inspelningen som kunde användas mot dig som försvårade utredningen eller underlättade utredningen för henne?
Ja, det var alltså. Dels var det så att man kunde höra att jag kladdade på henne vad jag sa det där om att ge henne, att jag ville ge henne ett sugmärke. Och sen framgick det klart att vi hade haft sex med varandra. De inspelningarna som var från juldagen, där pratade vi om det här att vi hade haft sex, och om hon ville klargöra och få det bevisat att vi hade haft sex, så att säga, man skulle ju kunna tänka sig att jag inte gick med, att jag inte erkände det, så att säga. Då hade hon ju bevis för det i de där inspelningarna, och hon hade också bevis för att jag var beredd att ljuga om det här för min partner. Och det var ju lite klandervärt för mig då, så att säga, att jag kunde tänka mig att ljuga och inte berätta. Så att, och det var sådana grejer. Och att vi drack mycket också framgick också där. Åtminstone sa hon det under de inspelningarna. Så det var några sådana där saker som kunde ge stöd för hennes berättelse som fanns med i de där inspelningarna. Däremot fanns det inte med sådana saker som jag mindes från juldagen där jag hade sagt till henne, skojat med henne lite grann, att hon sa fuck me, och att hon sa knulla på bara och sådär. Några saker som hon hade sagt skojade jag med henne om när vi satt och pratade och åt lite grann på juldagen. Det fanns inte med i inspelningarna då, så det föreföll var ett urval som var selektivt, så att säga, som skulle passa henne.
Ja, det känns ju som att det kan vara redigerat innan det nådde till polisen. Det är säkert klippt innan.
Mm.
Hur uppfattar du stämningen på juldagen mellan er? Var det skratt eller hade hon fallit tillbaka i den här lilla du blyga bubblan typ? Eller hur uppfattar du henne?
Hon var ganska normal. Vi pratade med varandra om det här som hade hänt lite grann. Och Hon slog undan det lite grann när jag pratade om hur hon hade varit. Så slog hon undan det. Och hon sa också att jag lovade att jag skulle se till att ingenting hände. Och det lyckades jag inte med. Alltså det var ju mitt fel eller något sånt där, sa hon i något skede. Och så vi pratade lite grann om det där. Men i övrigt pratade vi om annat. Och det var en ganska normal stämning oss emellan. Hon anklagade mig aldrig för någonting, men däremot så sa vi att det här borde aldrig ha hänt, och vi sa också att det här berättade inte för någon, och hon sa att Mats ska inte få veta, han heter inte Mats, han heter någonting annat, men jag använder det namn som jag använder i boken, han ska inget få veta, sa hon. Och så där. Så att det var ett relativt normalt samtal tills jag skjutsade henne till tåget vid 15-tiden på eftermiddagen på juldagen.
Och när kommer den här veckaklockan för dig att det här kommer bli lite körigt, att hon har vänt på steken?
Ja, så det kom halvvägs kan man säga efter några dagar där hon skrev hon mådde dåligt av det som hade hänt. Och hur kunde du, skrev hon. Och då så skrev jag tillbaka att jag förbannade mig själv för att jag inte kunde låta bli henne. Det borde jag absolut ha gjort. Och, Och jag bad henne om ursäkt, tror jag det var jag skrev. Jag har det inte riktigt framför mig nu exakt hur jag skrev. Men att jag förbannade mig själv i alla fall att jag inte kunde låta bli henne. Att jag borde ha gjort det. Det skrev jag till henne. Och sen en gång till, några dagar senare, så skrev hon: kan du lova mig att aldrig mer ha sex med mig? Hon skrev att hon mådde dåligt och att hon hade gjort ett självmordsförsök. Ungefär, fast hon inte uttryckte sig riktigt så. Och kan du lova att aldrig mer ha sex med mig? I så fall så fortsätter vi som vanligt, eller något sånt där, skrev hon. Och då skrev jag: oj, 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 mår du så dåligt? Oj, jag förbannar mig själv. Nej, jag skrev inte det, men oj, 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 så jag lovar absolut, jag lovar, 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 skrev jag, att aldrig mer ha sex med dig. Det var jättedumt av mig, ungefär så skrev jag. Mm. Det finns helt och hållet citerat i min bok, precis hur jag skrev. Jag har det inte i huvudet precis nu, men jag har det i boken.
Ja, men det är bra. Då ska vi marknadsföra den i slutet av intervjun här, så folk kan gå in och fördjupa sig. Ja, men det stoppar ju inte där. Hon, någonstans så måste hon ju, hon måste ju kontakta polisen, eller någon väninna som gör det, eller hur går det till?
Det går till så att hennes ex-kille, Mats, som jag kallar honom i boken, han kontaktade polisen den 27 december, alltså 2 dagar efter juldagen, och sa att hon har blivit utsatt för en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp, eller hur det uttrycktes. Och sen så övertalar han henne att låta sig undersökas på Södersjukhuset. Och sen så blev det så småningom, en bit in i januari, en brottsutredning, en polisutredning här i Uppsala. Som efter 2 månader ungefär ledde till att jag blev anhållen.
Vad gav läkarundersökningen? Därför den måste ju varit med i domstolen.
Ja, alltså hon hade tydligen några skador på ben och armar, men det gjordes aldrig någon sak av det. Åklagaren påstod aldrig att jag hade skadat henne. Hon sa själv i förhören att hon hade haft ont. Hon hade haft ont i underlivet och hennes huvud hade ändrat form, sa hon vid något läge. Så, och hon hade ont här och där. Och huruvida läkarundersökningen gav stöd för att hon hade fått några sådana där skador, det vet inte jag riktigt. Men hon hade en del skador. Hon hade något blåmärke på, ja, om det var brösten eller vad det var. Hon hade några skador som man dokumenterade. Men åklagaren påstod aldrig att jag skulle ha orsakat dem där. Jag vet inte riktigt hur åklagaren tänkte.
Nej.
Och det var liksom aldrig någonting i alla fall som jag påstås ha gjort, utom att hon själv sa att hon hade ont under det här som hände, och efteråt så hade hon fått ont och sådär. Det var en lite oklar koppling. Det var en del skador, men det var oklart om det påstås att det var jag som hade orsakat dem eller inte.
Mm. Ja, så då, för vaginala skador brukar de ju ta upp vid sådana här tillfällen. Men det hade hon inga alls då, eller?
Jag tror inte det. Jag tror inte hon hade några vaginala skador.
Nej, det borde du...
Det var aldrig någon som sa det till mig, förhörde med mig i alla fall. Eller någon som påstod att jag skulle ha orsakat någonting sånt. Så det verkar som om de la det åt sidan på något sätt.
Ja, så tekniskt sett så... Så är det inte bevisat via någon läkare eller någonting att ni har haft sex, utan det är era egna ord som berättar att ni har haft sex. De har aldrig bevisat att det ens blev att, ja, man kan ju hitta restprodukter och såna här grejer i, alltså DNA-test och sånt, men det är inget som är gjort, utan det är bara era egna ord att ni har erkänt själva då att ni har haft sex.
Ja, det är det. Det är möjligt att de slog fast att hon hade haft sex, men det gick ju inte att slå fast just att hon hade haft sex på natten mellan julafton och juldagen, och det gjordes nog inget DNA-test på att jag skulle ha, att det skulle vara min sperma i henne. Så det tror jag inte gjordes. Jag har inte sett någonting sånt. Utan det var ju klart att vi hade haft sex med varandra, så det fanns ingen anledning att försöka bevisa.
Nej, men det är ju rätt lustigt ändå om att de inte kollar upp det fall vi säger. Vad fan, då bör de ju, om du hade nekat, om inte de här telefonsamtalen fanns, eller inspelningarna då, där det framkom att ni hade haft sex till exempel.
Mm.
Och du hade nekat, då hade de ju varit tvungna att kolla det, för annars blir det ju jävligt konstigt.
Ja, då hade de varit tvungna att göra det i så fall. Mm.
Ja, och här var det färdigt för den här gången. Men på måndag 06.00 kommer ni kunna avlyssna del 2. Fram tills dess så hoppas jag att ni hänger på Instagram, @gultanspodcast. Delar, sprider, kommenterar. Kom med tipsa om kommande gäster eller vad ni vill. Köta lite skit, skäll eller gör vad som helst. Bara ni hänger där inne och har det gött. Så syns vi nästa vecka. Ha det bäst från Alex Gultan och Mikael Thomsen som är någonstans i världen och snurrar. Tjena! Cash och the flash och the guldtand, en podcast ni inte kan vara utan. The cash och the flash och the guldtand, en podcast ni inte kan vara utan. Guldtand.